Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Avsnitt 6 av 800K. Välkomna alla som lyssnar.
Jag blev lite tagen på sängen där att du slängde om orden.
Ja, nej, men jag har ju varit hemma. Stått och tänkt att avsnitt 6, det ska vara speciell.
Vad är det speciellt med det här avsnittet då?
Dels så tycker jag att det är ett väldigt viktigt avsnitt. Och att nummer 6 är en av mina favoritsiffror, tror jag. Jag vet inte varför. Nej, inte på grund av det, tror jag. Eller ja, kanske. Men mest för att, jag vet inte, den siffran, den känns...
Den är så rund och god.
Ja,
på något sätt.
Verkligen. Jag har ju varit i Thailand flera gånger.
Gud, vilken gullig svennebananis du är. Alltså, Miljöpartiet jobbar bara för Tom och Lilla. Ingen annan borde rösta på dem.
Jag kan ju vara en jävla dubbelmoralkärring.
Alltså, ja, men sen gud, det jag med.
Det finns fantastiska moderater. Det finns vänsterpartister som ibland beter sig som arslen.
Jag ska komma på nummer 2 också. Men det ska vi inte...
Men vad är det absolut viktigaste med det här avsnittet?
Jonas Sjöstedt kommer hit.
Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.
Ja!
Och vi ska prata om...
mänskliga rättigheter. Och det är väldigt stort begrepp.
Ja, det är mycket som ingår i det. Men han tycker det är superviktigt och vi tycker det är superviktigt. Så vi tänkte att varför inte?
Och vi pratade ju lite innan om att det är svårt kanske för oss att sitta och bara så här... Vi blir utsatta så mycket. Alltså du vet så, alltså, ja. Det är jättesvårt för oss.
Ja, så två att... vita tjejer som bara, alltså mina mänskliga rättigheter. men det är ju FN som har, de har tagit fram ett antal mänskliga rättigheter och det gjorde de redan på 40-talet. Men kikar man på Sverige så finns det några stycken som man räknar till sig grundläggande fri- och rättigheter. Och den första där är yttrandefrihet, såklart. En är också informationsfrihet. Att man ska ha frihet att ta emot upplysningar och läsa liksom, material. Mötesfrihet, att man ska ha rätt att samlas och uttrycka åsikter tillsammans. Demonstrationsfrihet och religionsfrihet. Alltså att man ska få tro på vad man vill. Och lite i mötesfrihet så ingår ju också, kan man tycka, föreningsfrihet. Alltså att man ska få skapa föreningar kring allting. Och att man ska få välja själv om man vill ansluta sig eller inte.
Ja. Det som är ganska så här, inte farligt ska jag säga, men det som är så mycket med yttrandefrihet är att det är så många som använder just det till så mycket. Alltså du vet så här,
ja.
Nazistiska rörelser här och bara, det är faktiskt yttrandefrihet,
ja,
här. Och, man, och det är så här, hur långt går yttrandefrihet?
Exakt, för det är ju inte att kunna säga vad fan man vill.
Nej, precis. Nej. Och jag kommer alltid ihåg när man var liten, när folk bara såhär, det är ett fritt land. Mm. Alltså du vet såhär, alltid sa de grejerna typ såhär.
Exakt, luften är fri.
Ja. Så. Alltid.
För yttrandefriheten sträcker ju sig inte hur långt som helst. För att din yttrandefrihet kan också inskränka mina mänskliga rättigheter.
Precis.
Beroende på vad du gör mot mig. Och det är ganska svårt också i lag. Mitt fall, som jag berättade om förra avsnittet, där pratade man jättemycket om yttrandefrihet.
Mm.
Alltså min frihet att inte få höra att jag ska få en kniv uppkörd i fittan. Och någon annans yttrandefrihet att säga att jag visst ska få en kniv uppkörd i fittan. Ja. Alltså till och med där blir det liksom svårt. Mm. Så att det är ganska snårigt. Jag tänkte prata om mitt favoritämne. Nej, det är inte mitt favoritämne. Men en grej som jag tycker är väldigt, väldigt intressant. Och som jag tycker pratas för lite om. Och det är... vi svenskar och hur vi helt utan att bekymra oss om det åker till diktaturer och dricker drinkar och semestrar.
Mm.
Vad tänker du om det?
Nej, men om jag ska vara ärlig, först så innan du tog upp det här med mig så har jag tänkt lite på det. Alltså att jag var inte jätteinsatt innan, men nu när du har förklarat och du kommer förklara mer nu så känner
du har läst en krönika jag skrivit, det är egentligen det vi har pratat om.
Ja. Så tänker jag väl att det är väl klart att vi inte ska åka dit. Ja. Alltså så här.
Ja.
Men så här, jag har ju varit i Thailand flera gånger.
Ja.
Jag tror 5 gånger jag har varit i Thailand.
Gud, vilken gullig svennebananis du är.
Jag har varit i Thailand. All inclusive. Ja, ja. Men typ. Men berätta.
Ja,
lite så att...
alltså så här. jag har växt upp i ett hem där framförallt min pappa har pratat mycket om att vart man ska semestra och inte.
Mm.
Och sen har jag läst på rätt mycket om det här själv. Alltså att vara en ansvarsfull turist egentligen. Och Thailand är ju ett av de länderna där svenskar åker mest. Och på vintern är ju ens feed fylld av bilder från Thailand.
Ja.
Men Thailand är ju en militär diktatur där man inte haft fria val på väldigt många år. Och där befolkningen blir... men hårt åtsatt av diktaturen och där alla liksom mänskliga rättigheter inte respekteras. Samtidigt som vanliga svennebananer åker dit, alltså alla åker dit och jättemånga influencers gör liksom samarbetsresor och åker till Thailand. Och det är väldigt sällan så att man ser någon lägga upp bilder på att de har besökt något oppositionsparti eller pratat med liksom folket som bor där, utan man åker ofta till väldigt... lyxiga ställen, hyr dyra villor och har det chill vid poolen. Samtidigt som ens pengar då går till en diktatur. Och jag tänker att det här är inte svart eller vitt. Alltså det är klart att man kan åka... Det finns jättemånga länder i världen som har problem med sin demokrati dit man kan åka också för att det kan hjälpa dem. Men då tycker jag att man får liksom åka dit och också liksom avsätta några dagar till att faktiskt försöka lära sig mer och inte bara dricka pina coladas liksom.
Ja, men var kan man åka då typ... istället då?
Alltså nu var jag på bröllopsresa i vinter. Och det var skitsvårt. För vi ville ju åka någonstans där det var varmt i januari. Och jag så googlade statsskicket på alla ställen. Jag har pratat så mycket om det här. Så nu alltså jag kan ju inte åka dit längre.
Nästa mål är du som ligger
på. Då skulle jag verkligen bli utsatt för näthat. Men vi åkte till Aruba.
Ah.
Som är en ö i Karibien. Mm. Alltså söder om USA.
Gud vad det låter... skönt. Oh, Aruba.
Aruba!
Ja,
man måste nästan säga så.
Ja.
Och där finns det ju också, det är lite blandat, hela Karibien är inte okej, men Aruba har ett ganska bra styre och en välfungerande demokrati enligt så här Amnesty och liksom UD och andra så. Och det finns ju också områden i Östasien dit man kan åka. Nu har inte jag liksom researchat varje land.
Nej.
Men det är ganska lätt, alltså kollar man typ UD, Wikipedia, Amnesty så kan man få en ganska bra bild. Men ett resmål som till exempel är jättepopulärt och som många drömmer om är Maldiverna. Dit åker ju så här Blondinbella och de... Nej, Isabella Löwengrip, förlåt. Mm. Och de hela tiden. Och för mig när jag var liten var det jättelänge ett drömresmål. För det verkar så extremt lyxigt och så här verkligen vikortsvackert. Och där är det så här, 2013 så blev en 15-årig flicka dömd till liksom 100 piskrapp för att hon hade haft sex innan hon var gift. Så samtidigt som vi så här, liksom ligger på stranden i ett, så här helt, i ett område där liksom den egna befolkningen inte ens får ta sig, så liksom ger vi pengar till den staten.
Ja.
Och folk mår piss och blir liksom piskade för att de har utomäktenskapligt sex.
Ja.
Och Dubai är också ett annat exempel. Det är så här extremt lyxigt för turister, framförallt turister som kommer från liksom västerländerna. Och samtidigt så har de sharia-lagar i Dubai. Och sharia-lagar ser olika ut i alla länder. Jag har försökt kolla lite på det här och hitta liksom exakt för Dubai. Jag har inte riktigt gjort det. Men sharia-lagar överlag brukar ändå handla om att man inte får ha sex innan man är gift. Man kan till exempel bli straffad för att man blir våldtagen. För att då räknas det som att kvinnan har haft utomäktenskapligt sex. De har också straff som kan vara liksom piskrapp eller stening eller så. Och det är också någonting som pågår medan vi lägger upp fina semesterbilder.
Mm.
Och jag tänker så här att om man inte tar sitt ansvar som turist så är man faktiskt med och bidrar till att säga att det här är okej. För vi fortsätter ju åka dit oavsett. Och det här handlar ju i allra högsta grad om mänskliga rättigheter.
Ja, gud. Men jag tänker, det är många som pratar om så här att, ja men typ Thailand då, att de så här lever på sina turister. Att så här, när turister är där så bidrar vi
exakt
till så. Blir det liksom en svår... Alltså jag kan tänka mig att det är många som kommer att lyssna nu.
Det är
och
det
bara
de
här,
tänker.
Och bara så här... Det är tack vare mig som Thailand går runt.
Exakt.
Det kan jag inte berätta.
Nej, alltså... men det finns ju olika typer av turism. Alltså nu pratar jag bara om vad jag tycker. Jag är liksom inte en expert inom turism. Men...
det är rena att jobba på vind.
Ja, det jag har liksom läst på så där är ju att... Jag ser inte att man inte ska åka alls till vissa länder. Men man kan ju till exempel se till att kanske inte vara... på all inclusive.
Mm.
Jag har varit det en gång, det var underbart. Men jag kanske ska tänka efter nästa gång. Man kanske ska se till att göra utflykter och hälsa på hos olika organisationer och så för att se vad det är som händer. Man skulle också kunna så här organisera sig och uppmana Ving och Apollo och andra så här resebyråer att faktiskt informera om det här. Mm. Så att jag tänker att det inte är att åka dit i sig som är problemet. Nej. Men att åka dit och inte ta något ansvar för att sätta sig in i situationen eller att inte ta ansvar för vart ens pengar hamnar. För på många av de här stora hotellen så är det också svenskar som är anställda eller liksom andra västeuropeer. Eller att så här, de har mer betalt än lokalbefolkningen och så. Och mycket av det där går ju att kolla upp. Så att jag tänker att man kan åka dit och så ska man ställa jäkligt mycket krav.
Det är typ som att handla på H&M.
Ja, men lite ja. Så. Alltså konsumentmakten är ganska stark. Men jag tror att ganska många inte har tänkt på att det finns jäkligt många länder som är helt sinnessjuka. Mm. Till exempel Dubai, Thailand och Maldiverna. Därifrån vi bara får se liksom paradisbilder och så är vi med till att bygga den. Det är ju bra för deras liksom styrning och deras diktatorer och sådär att den bilden visas upp hela tiden. För det gör ju att det de gör döljs mer och mer. Och jag tänker att jag inte vill vara en del av det.
Men det här känns ju också som att det finns så mycket samma problem i allt annat också. Som att äta kött typ. Att folk inte ser så här hur djur behandlas på slakterier. Att det är mycket sånt som det går att ta fram väldigt mycket fakta liksom. Mm. För att, som jag kan ju vara en jävla dubbelmoralkärring.
Alltså, ja men så här, gud, när jag med.
Alltså, och bara så här, ja, men, alltså, jag bara, min kompis han jagar. Ja. Och jag blir så här, hur fan kan du döda? Alltså det är så där. Han bara, men det är väl bättre att de har typ en skonsam inom situationstecken död, alltså du vet så, än att det är på slakt, alltså du vet såna grejer. Och jag bara, nej, jag tycker
det är fjävligt. Alltså, jag tycker fortfarande det är fjävligt att jaga, men det är en annan diskussion.
Ja, jag hade aldrig gjort det själv.
Men... det är ju inte som att liksom kossorna slutar slaktas för att någon skjuter en älg liksom.
Nej, men jag tänker att det blir så dubbelt med att jag tycker att det är så fel att någon går och skjuter djur på det sättet. Och att så här, att göra mot jakt, men att så här. Ja.
Det jag snarare tycker är fel är att vi båda vet vilken miljöpåverkan kött har och hur den behandlas och att vi ändå äter kött.
Precis. Det som är så svårt, men tycker jag, att när man är så här uttalad feminist, då ska man veta allt. Allt ska man, alltså du vet, så här, alla diskussioner, alla delar ska man veta. Och det är jävligt svårt att veta, allting.
Men jag tänker så att alla kan inte göra allt, men ju mer vi liksom har kunskap om det, så lättare att ta ställning för vad vi tycker är viktigt. Jag lägger mycket mer energi på att tänka kring fair trade till exempel än nödvändigtvis kött och inte kött. För att jag har valt att fokusera mer på mänskliga rättigheter. Sen kan jag fokusera på båda såklart. Men
det är det här jag menar, att man inte kan ta alla kamper i hela världen bara för att man har sagt att, så här, att det här är jag. Alltså så. Och då blir det som att folk bara så här, nu måste du inkludera allt i hela världen. Man bara, hur ska jag hinna? Ja. Vi ska ju prata med Jonas sen, men om vi ska snacka lite om vad de andra partierna också då tycker och tänker om det här.
Vad säger sossarna?
Sossarna säger så här att kampen mot diskriminering på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder och religion måste liksom föras både nationellt och internationellt. Och de vill att Sverige ska vara ett föregångsland i det internationella arbetet för kvinnors rättigheter exempelvis. Att så här, Sweden, you rock. Alltså lite så. Men det som var intressant med sossarna var att de har skrivit lite vad de har gjort också.
Ja.
Och de har bland annat skrivit att de driver en feministisk utrikespolitik med mål att stärka alla kvinnors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.
Och ett njutande.
Jajamän. Tillsatt en särskild ambassadör för mänskliga rättigheter och ökat stödet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter globalt.
Ska jag ta SD eller?
Ja, men kör SD.
Ja, ett förslag som de har är en direkt inskränkning mot en av FNs mänskliga rättigheter. Och det är att ingen människa ska vara statslös. Idag, det är ett stort problem. Idag finns det många miljoner människor som inte liksom har pass som är giltigt i något land. Mm. Medan SD, till exempel då, om någon flykting skulle komma hit och förlora sitt medborgarskap i det andra landet och sen skulle det komma fram när den personen har fått ett svenskt medborgarskap att det har skett på felaktiga grunder, då vill de kunna ta bort medborgarskapet i Sverige. Och det skulle betyda att den personen inte har medborgarskap någonstans. De skriver också så här: Det är uppenbart att vissa kulturer är bättre än andra på att slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter, skapa demokrati och materiellt välstånd. Detta gör att dessa kulturer i våra ögon är bättre än de kulturer som inte vill eller förmår skapa goda levnadsvillkor för de människor som lever i dem. Och det är ju lite samma ord man hörde från Bush när han liksom gick in i Irak. Mm. Alltså att demokratiska västerländer ska lära andra kulturer hur man är en bra demokrati. Och det här pratar SD väldigt mycket om då när de pratar om mänskliga rättigheter. Och de skriver också att de inte vill att de här kulturerna ska försvinna, utan att de av egen kraft ska göra sig av med de aspekter som är destruktiva för mänskligheten. Så det är lite oklart. Jag tror de bara helgarderar sig att så här, vi vill inte utplåna vissa kulturer. Vi vill bara att de ska bli lika bra som vår kultur är. Mm. Typ ja. Så. Ja.
Ja. Liberalerna då? De vill att respekten för mänskliga rättigheter ska stärkas inom EU. Brott mot mänskliga rättigheter ska få konsekvenser. Svenskt bistånd ska ha tydligare fokus på mänskliga rättigheter.
Och ett konkret förslag.
Mm.
Eller? Oklart. Du bara...
Jo, men det är det väl.
Ja.
Så, men det är fortfarande, det är ju väldigt stort liksom. Ja. Alltså det blir, ja. Och stå upp för sexuella och reproduktiva rättigheter i EU och övriga världen.
Mm. Centerpartiet då? Där var det ganska svårt. Eller jag, när jag kollade liksom de partierna som jag skulle kolla upp, så blev det ganska tydligt för mig att många pratar om vad mänskliga rättigheter är.
Ja.
Men det är väldigt lite konkret sakpolitik. Och alla partier är ju såklart för mänskliga rättigheter och tycker att det är viktigt. Men Centerpartiet säger att varje land har ett ansvar för att de mänskliga rättigheterna uppfylls i det landets lagar. Och att det ska finnas ett fungerande rättssystem. Alltså domstolar, advokater, poliser och så. Och så skriver de så här, dessutom behövs kompletterande åtgärder som främjar de mänskliga rättigheterna. Vilka åtgärder det är går inte att läsa. Men de är så här, mänskliga rättigheter ska gälla alla. Vilket ju då är oberoende av kön, etnicitet och religion. Och att det är det absolut viktigaste för dem. Så ganska fluff, det berömda uttrycket.
Fluff. Moderaterna vill att könsuttryck och könsidentitet bör tydligt omfattas av hatbrottslagstiftningen. Och därför så vill de se en utvecklad HBTQ-strategi i kommuner och landsting.
Mm.
Det vill säga att så här, ingen ska mötas av ett bristande bemötande i till exempel hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen.
Okej, okay. Så läkare och så ska utbildas i...
Ja, precis. Ja. Och sen vill de öppna för att surrogatmoderskap bör tillåtas i Sverige.
Ja, det är ju en jätteintressant fråga. Ja. Också, för jag förstår inte vad det har med mänskliga rättigheter att göra egentligen.
Nej.
Min ställning är ganska tydligt att barn inte är en mänsklig rättighet.
Nej,
men om Ulf Kristersson, som vi har mejlat, tackar ja till att komma hit, så kan vi verkligen prata om det. För surrogatmoderskap röstades ju nyligen ner i riksdagen. Med motiveringen att det skulle vara en form av handel med kvinnors kroppar och att det skulle göra att fattiga kvinnor kan tvingas in i det här. Alltså lite likt typ prostitutionsdebatten liksom. Att några kanske vill det, men det är så många som riskerar att fara illa av det, att det inte är värt att öppna upp för det.
Okay.
KD, de skriver så här. En stat som inskränker yttrandefriheten, som förvägrar sina medborgare rätten till utbildning och rätten till god hälsa, som inte låter journalister skriva kritiskt, det har vi sett i bland annat Turkiet och Ryssland till exempel, som förbjuder människor från att organisera sig politiskt och som hindrar dem från att utöva sin tro, är en sådan stat som kränker mänskliga fri- och rättigheter. Och det finns ju ganska många i världen. Mm. Men här berättar ju de om vad de tycker är en inskränkning av mänskliga rättigheter. Inte så mycket hur de ska jobba för att förhindra att det händer.
Miljöpartiet då? De skriver så här. Vi tar ansvar för, välkomnar och integrerar aktivt flyktingar för ett mänskligt, kulturellt och ekonomiskt rikare samhälle.
Mm. Välkomnar.
Ja, verkligen. Mm. Jämställdhet och feminism skapar mer frihet för alla. Utöka fadderverksamheten, skapa kulturmöten och sprid korrekt migrationsfakta.
Det är väldigt inriktat på invandring, på mänskliga rättigheter.
Ja, och sen skriver de... Nu måste jag bara fråga. Tomelilla, säger man så.
Tomelilla, det är
i Skåne. De skriver också att Tomelilla, som är ett ställe i Skåne, ska vara en trygg och bra kommun att leva i för alla, oavsett ursprung och läggning.
Va?
Ja.
Har du läst så här Miljöpartiet i Tomelilla?
Nej!
Nej,
nej men nej, jag har inte gjort det. Jag har gått in med...
Du har läst om en sån här superlokal partiförening.
Nej, jag lovar er.
Nu har vår producent på att skratta ihjäl sig.
Jag lovar att det här står på mig. Jag måste...
Är det ett exempel?
Alltså, du håller på att dö.
Så här, från Stockholm till Tomme Lilla.
Men jag tänkte, vet du vad jag tänkte? Varför man är med det här?
Nej.
Att det var någon slags här... Huvudsats. Huvudsats det.
Alla vet att bilarna brinner i Tomme Lilla. Så
kallat det står här.
Utsatt område.
Här står det. Miljöpartiet.se. Mänskliga rättigheter. Nej men... jag gjorde. Jag sökte här.
Jag sträck Tomme Lilla.
Jag visste att du hade gjort fel.
Men lyssna. Kolla här sökte jag. Sök mänskliga rättigheter. Är det där jag skulle ha gått in? Jag har gjort fel. Men Tomme Lilla, de vill ha bättre i alla fall.
Men var det allt det där du sa bara men för Tomme Lilla då?
Ja, du måste vara
det. Jag tyckte det var väldigt specifikt.
Nej, här. Här. Här är det jävligt.
Okej, ta om det nu. Vad vill Miljöpartiet?
Miljöpartiet vill att Tomme Lilla ska driva. Nej, jag ska... Nej, de vill att EU ska driva en stark och ambitiös miljöpolitik. Åh gud, här kommer jag med helt... Det här är fake news om någonting. Alltså fake jag news. Är fake news.
Alltså Miljöpartiet jobbar bara för Tomme Lilla. Ingen annan borde rösta på dem. Okej, okay. Okay, nu skär okay,
vi oss. Miljöpartiet vill...
Att... Jonas Karlsson kommer om 5 minuter. Så att...
ja. Miljöpartiet vill att EU ska driva en stark och ambitiös miljöpolitik och en human flyktingpolitik. Riva EUs handelshinder mot fattiga länder. Att jordbruksbudgeten blir mindre. Och att EUs makt över medlemsländerna blir mindre och att Sverige ska stå utanför euron.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Det känns kul att träffa Jonas. Vi bor ju då i samma område,
ja.
Stockholm.
Vi pratar väldigt mycket om var du bor i den här podden. Och att du är från Västerås.
Västerås. Jonas Sjöstedt.
Stort tack, det är väldigt kul att vara här.
Vad kul, vi tycker också att det är
fint. Ja, jättekul.
Vi tänkte köra igång med några 5 snabba innan. Så folk blir
och de är
mer...
enkla, det är inte
ja.
Politikfrågor.
Ja,
det, är...
Mm.
Det är privata frågor. Ja.
Har jag koll på många barn jag har?
Men lite så.
Fullständigt namn.
Tor Jonas Sjöstedt, Tor efter min far.
Tor.
Ja.
Och min grabb heter Tor också.
Aha,
vad fint.
Gud vad gulligt.
Ålder?
53 har jag hunnit bli.
53.
Mm. Där tänkte du ändå efter lite.
Alltså man ligger alltid något år efter. Man tänker alltid att man är lite yngre än vad man är.
Jag säger fortfarande att jag är 20 typ. Ja. 20. Bor?
Midsommarkransen som ligger strax utanför centrala Stockholm.
Jag bor också där.
Ja, det är bra kransen.
Ja, men det är det. Ja.
Men du bor i andra hand.
Ja, vi bor i andra hand. Och sen har jag faktiskt, vi äger ett hus utanför Umeå på landet. Ett sånt där rött hus med vita knut.
Nej, vad fint. Mm. Men varför bor du i andra hand?
Alltså det är dyrt att köpa i Stockholm. Ja. Och jag vill inte riktigt vetat hur många år vi kommer att vara här. Ja. Och sen egentligen så tycker jag om att hyra.
Ja.
Alltså hade det gått att hyra i första hand, då hade jag gjort det. Jag tycker att det vore det bästa. Men det är inte så lätt. Det är svårt att hitta något.
Inte ens för en partiledare.
Nej, någon sån särskild bostadskö, det finns inte. Det ska inte finnas någon heller, tycker jag.
Nej. Sjukt det hade varit.
Ja. Du har ju gjort dig ganska känd som en jävel på one-liners. Framförallt mot Jimmy Åkesson.
Ja.
Där du i debatter har liksom sagt roliga grejer.
Sluta med att klumpa ihop folk och överdriva retoriken. Jag förväntar mig mer av en utrikesminister. Ja. Det kommer från mannen som vill införa euron i Sverige. Det är som att kliva på Titanic när man ser isberget vid horisonten. Så när jag hör Jimmy Åkesson här prata om klimatfrågan, då kommer jag tänka på ett sånt här flaskskepp. Ni vet. Hur kom du in hit egentligen?
Men sitter du liksom innan och klurar på one-liners?
Det gör jag. Ofta blir det att jag går en promenad och så lyssnar på musik och så tänker jag hur blir debatten och så går det fram och tillbaka i huvudet. Men one-liners är ju väldigt mycket timing. Har man ingen timing, då blir det väldigt platt.
Ja, då blir man lite dryg bara.
Ja, då blir man lite så här. Det är som att dra ett skämt, ingen garvar liksom. Det är så, det går inte.
Och det är det värsta som finns.
Ja. Ja. Så att det där är en svårighet, men det är också kul.
Ja. Vem är din förebild?
Det finns flera. En kvinna som jag tycker verkar vara otroligt stark, det är hon Rosa Parks. Ni vet, hon som inte flyttar på sig på bussen. Och satte igång hela medborgarrätts... På ett sätt så var det hennes aktion som triggade det här som förändrade USA.
Mm. Det var alltså uppdelat vilka som fick åka var i bussen, svarta och vita personer. Och svarta var bak i bussen och vita var fram i bussen.
Och jag tror, om jag minns historien rätt, så kom hon från jobbet och var jättetrött. Ja. Och satte sig på den vita platsen och sa att nu är det nog. Jag har faktiskt rätt att sitta på bussen som alla andra.
Ja. Och den... Till synes ganska enkla handlingen ledde till revolution.
Ja, stora bojkotter av de här bussbolagen och sen att de här rassegregerande lagarna togs bort. Hon ledde längre Rosa Parks, det är inte så länge sedan hon gick bort. Mm. Det tycker jag är lite tankeväckande. Att,
att man tänker tror att det är länge sedan.
Ja, men människor har varit med om det.
Ja, verkligen.
Men på tal om Rosa Parks, vi ska prata om mänskliga rättigheter idag.
Mm.
Vad är mänskliga rättigheter för dig?
Nej, men Rosa Parks är ett typexempel på det. Hon har samma värde fast hon inte är vit. Och det är en mänsklig rättighet att inte diskrimineras för att man ser ut på ett annat sätt eller att man har invandrat till ett land. Kanske den vanligaste formen av brott mot mänskliga rättigheter, det är ju att tjejer och kvinnor och flickor behandlas sämre på grund av sitt kön. Att man får lägre lön, att man inte får bestämma vem man ska gifta sig med och massa andra saker också.
Mm.
Mänskliga rättigheter handlar om rätten att ha sin tro, sin religiösa övertygelse, sin politiska övertygelse. Att få säga det man vill utan att riskera repressalier. Och för mig så är ju de mänskliga rättigheterna mycket av det goda samhället. Det samhälle som jag vill ha. Men jag tror också att för att om det verkligen ska bli så, då kräver också att samhället är ganska jämlikt.
Mm.
Att det inte är jättestora skillnader mellan människor i hur mycket pengar de har och vilka möjligheter de har i sitt liv och så.
Och hur tycker du att mänskliga rättigheterna ser ut i Sverige då, idag?
Alltså på pappret så är ju Sverige ett bra land. Mm. Och inte bara på pappret, det har ju skett mycket bra om man ser på hbtq-rättigheter eller rättigheter för kvinnor eller så. Men vi vet ju att verkligheten inte alltid är så. Det står till och med, vi pratade om bostäder förut, att bostad är en mänsklig rättighet.
Mm.
Men
vi hade faktiskt ett avsnitt där vi pratade om just det.
Ja, och så är det ju inte riktigt i Sverige. Och vi vet att även om vi har ju inga lagar som diskriminerar kvinnor, men kvinnor tjänar mycket mindre pengar än män. Vi vet att ett av de vanligaste brotten är att kvinnor misshandlas av den man som de lever med till exempel. Vi vet att många unga invandrartjejer lever under hedersförtryck i Sverige. Mm. Så att även om vi på ett sätt har kommit så långt och gjort så mycket bra, och för mig hänger det ihop med vänsterns värderingar och så till stor del, så är verkligheten inte riktigt där än.
Tror du det finns en fara i att Sverige länge har haft en självbild om att vi är bäst på allt?
Ja, och jag tror att ibland blir det ganska tydligt. Jag tänker på MeToo-rörelsen som var så otroligt bra och viktig. Men också väldigt smärtsam. Där många liksom har varit tysta om det man har varit med om. Och sen berättar och sen vänder saker upp och ner. Och jag tror att orsaken till att det blev så stort just i Sverige, det var att det krockade med vår självbild. Vi tänkte, men Sverige är ju jämställt.
Mm.
Och så kan i stort sett varenda tjej berätta, jag blev utsatt för det här. Mm. Det här hände mig. Och att man tänker ibland också att det var ingen idé att jag berättade, för jag trodde inte jag skulle få rättvisa. Och då är vi ju inte där.
Mm.
Och den krocken tycker jag att man ska vara väldigt medveten om den.
Hur har MeToo påverkat er politik?
Dels är det ju rent praktiskt. När vi förhandlar budgeten som vi gör med regeringen så har vi fått igenom från Vänsterpartiet ett stort MeToo-paket. En ordentlig satsning på utbildning av lärare så att de ska bli bättre på att prata sex och samlevnad. Och det är lite si och så idag.
Ja.
Ibland är det bra, men inte alltid.
Det är ofta lite skymundan. Liksom, lite
jag tror
så här...
många känner sig ganska osäkra, ja, som lärare. Ja. Och de behöver få de här, prata värderingar liksom, och rätten till sin kropp och, ja, och så. Men också att man utbildar i rättsväsendet, socialtjänsten, att man gör det arbetsgivare ett ansvar att inte förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Och det där är ju en direkt uppföljning av det. Snart kommer en ny lag att träda i kraft i Sverige som jag är otroligt glad över. Det är samtyckeslagen. Mm. Att vi skärper lagen om sexualbrott. Och det är inte direkt kopplat till MeToo. Men
strax... det började väl innan.
Ja, med fattarrörelsen och så. Mm. Men för mig så hänger det ihop. Alltså, ja, vreden över övergreppen.
Mm.
Och det är klart att det här visar ju, det bedrövliga är ju att vi inte har kommit längre. Det fantastiska är ju att rörelse lönar sig. Att saker händer. Jag är ju själv från Umeå i norra Sverige. Och de här tjejerna som startade MeToo-rörelsen gjorde ju det, man säger, i vrede över en våldtäkt med friande dom.
Och Ida Östensson som var med och startade Fatta är från Umeå.
Och jag tycker ändå att det finns något hoppingivande att från de här förbannade tjejerna som ställer sig på torget, så ändras nu Sveriges lagar. Och så utbildar vi rättsväsendet och polisen och så.
Som en klassisk arg tjej, vilket vi kanske båda har varit till viss del, så finns det ju också någonting lite frustrerande ibland i att man som privatperson måste ta så mycket skit och skrika så högt innan någon hör. Och jag tänker att det också hänger ihop lite med kvinnojourerna. Kvinnojourerna är ju något av det viktigaste vi har och i många fall den enda direkta hjälpen som finns för kvinnor som blir misshandlade och så. Vad tycker du om att det är många som jobbar ideellt med det? Lägger vi för stor tilltro till att kvinnojourerna och brinnande feminister ska lösa jämställdhetsproblemen i Sverige?
Alltså jag tror att de är en stor del av lösningen. Jag tycker att den här livsviktiga verksamheten som verkligen är solidaritet mellan kvinnor, det är något otroligt fint. Det är något vackert och starkt i det. Och därför tycker jag att man ska backa upp kvinnojourerna. Mm. Det har vi också förhandlat fram, mer pengar till kvinnojourerna. Mm. Vi vet att kvinnor får nej nästan varje dag. Så ringer till kvinnojourerna att de får inte hjälp.
Mm.
Och många vänder sig hellre till en kvinnojour än till kommunen. Alltså för att man känner att det är ju kvinnor som jag och jag kan komma dit. Och jag har hört talas om dem och de har hjälpt andra. Men man kan ju heller inte räkna med att kvinnor ska arbeta gratis och frivilligt år efter år. Utan de måste kunna anställa folk.
Ja.
De måste kunna veta att pengarna kommer inte bara det här året utan nästa år. Samhället måste ställa upp med sånt som lägenheter som är ett otroligt problem idag. Även om du får ett skyddat boende så kanske det inte finns någonstans att ta vägen sen med ditt barn. Utan du fastnar i en sorts ingenting egentligen. Mm. Och därför tycker jag att vi ska backa upp kvinnojourerna ännu mer. Jag träffar dem ganska ofta. Både att jag åker ut och träffar dem lokalt. De som är aktivister. Och de som samordnar kvinnojourerna.
Vänsterpartiet, men de är lite som, ses ju ofta som snällisarna och de goda som vill alla väl. Och som då också framstår som populister i vissas ögon. Men finns det elaka vänsterpartister?
Ja, det är klart det gör. Alltså det finns ingen automatisk. Det skulle vara så skönt om man kunde säga åh, alla vänsterpartister är så bra, alla moderater är så dumma. Men så är det inte. Det finns fantastiska moderater. Och det finns vänsterpartister som ibland beter sig som arslen. Så att det finns ingen sån koppling med automatik. Jag önskar att jag kunde säga det.
Men det vore skönt att veta.
När man går med.
Ja,
snällhetstestet.
Däremot så finns det en förväntan om att vänsterpartister ska vara feminister och antirasister och så. Det tycker jag är en bra förväntan. Mm.
Har du något exempel på någon riktigt usel vänsterpartist, ja, elaking?
Nej, men jag har mött personer som jag tycker använder härskartekniker till exempel och trycker ner yngre tjejer och så är man alldeles förfärad. Liksom. Men då, vi försöker ju jobba med det, att prata om härskartekniker. Vad är det? Hur funkar det? Hur gör man för att komma bort ifrån dem? Vi är ju en del av samhället, vi påverkas av hur folk är. Men jag tycker att vi försöker jobba med det.
Ni påverkas av patriarkatet lika mycket som alla andra?
Ja, men vi är uppfostrade i det som andra är. Men vi jobbar med det, med feminismen, både i Vänsterpartiet och i vår politik. Men jag tror man ska vara helt medveten om att man liksom är en del av det samhälle som finns. Vi har haft våra MeToo-fall också i Vänsterpartiet. Mm. Så är det.
Vad tror du är det största hotet mot mänskliga rättigheter just nu?
Så tycker jag att det är väldigt konkret. Rasismen inskränker många mänskliga rättigheter varje dag. Många unga tjejer som har slöja går alltid och är lite på spänn om de ska angripas. Mm. Politiskt är det här inte avgjort. Vi kan ju tänka, wow, det går bara framåt. Men så är det inte. I Sverige så vill ett riksdagsparti, Sverigedemokraterna, börja inskränka på aborträtten. Rätten att bestämma över sin egen kropp. Och vi till vårt grannland Polen, så polska kvinnor kämpar för att ha kvar det lilla som finns av aborträtt. Och den polska vänstern som vi har kontakt med och sådär också. Och det där måste man alltid ha ett öga på. Och jag tycker att i den här, det finns en korsväg av kvinnohat, rasism och homofobi som tar mer plats i det svenska samhället. Och det är väldigt konkret. Jag märker en sån otrolig skillnad, till exempel om jag skriver någonting på min Facebook eller om min partikamrat Rosanna Dinamarca gör det, så möter hon en storm av hat. Och det hatet grundas i att hon är född i Chile, kom hit som flykting när hon var liten, och att hon är feminist och att hon är antirasist. Och jag möter inte det hatet som man. Och det där tystar människor. Det där påverkar människors liv, det begränsar dem. Och det där är ju, som jag ser det, handlar om våra mänskliga rättigheter. Mm. Rätten att uttrycka att vara den man är. Att man inte ska tystas bara för att man står för antirasism och för feminism och hbtq-rättigheter.
Mm. Det finns ju många som hävdar att friheten är liksom A och O när det gäller mänskliga rättigheter. Att friheten är det absolut viktigaste. Och de menar också ofta att Vänsterpartiet vill inskränka individens friheter. Hur ser du på det?
Nej, men jag menar att det är tvärtom. Att de politiska och demokratiska fri- och rättigheterna, de är självklara. Rätten att tycka det man vill, tro det man vill, rösta i val, alltihopa det där. Skillnader mellan vänsterns och högerns sätt att se på det, det är att vi säger att det är bra. Men om man inte har en bostad, om man inte får ett fast jobb så att man kan planera sitt liv utan bara hoppa runt med tillfälliga jobb och inte kan säga ifrån, då är du inte lika fri. Vi kopplar ihop friheten också med möjligheten att kunna välja i verkliga livet, att få samma chans, att skolorna är lika bra för barn, att de ekonomiska skillnaderna inte är så stora att någon kan göra allt och en annan kan göra inget. Och vi menar att jämlikhet gör människor friare. Och då blir man också mer olika varandra, därför att man kommer att utveckla olika sidor av sig själva. Så att jag tycker att det är så att vi är som överens med stora delar av liberaler och så, att de här formella friheterna, de är jätteviktiga, de får man aldrig tumma på. Men det räcker inte. Och det är det som gör oss till vänster. Mm. Som gör att vi är socialister och feminister.
Mm. Men ni har ju varit väldigt kritiska till invandringspolitiken i Sverige. Som Sverige bedriver idag. Varför då?
Vi tycker att den ofta är omänsklig, inhuman. Sverige är idag ett land som splittrar familjer.
Strider den mot de mänskliga rättigheterna?
I FNs mänskliga rättigheter står det att en rättighet att söka asyl. Mm. Det är en mänsklig rättighet. Och jag tycker att det är rimligt också att få leva med sin familj. Och det finns faktiskt sådana skrivningar också i de mänskliga rättigheterna om familjen och så. Sen om det är det formellt, det kan man säkert diskutera. Men jag tycker inte vi ska vara ett land där tusentals människor sitter och längtar efter sin älskade eller sina barn eller sina föräldrar utan att få träffa dem. Jag tycker inte vi ska vara det. Sen kommer inte alla att få ja som vill komma till Sverige. Vi är för liksom reglerad invandring, det är de som har asylskäl, de får stanna här så att säga. Jag tycker också att många av de här ensamkommande far väldigt illa nu. De åker ut från sina boenden och ibland sina skolor också, lever i en sorts skuggsamhälle i Sverige. Jag tror det är jättedåligt för dem, det är dåligt för Sverige och liksom hur vårt land ser ut.
Stefan Löfven har ju pratat senaste veckorna väldigt mycket om gömda flyktingar och att Sverige måste ta tag i att få ut alla som har fått avslag på sin asylansökan. Hur ser du på det? För några år sedan var det en chock för många när man började prata om REVA. Mm. Och nu har det gått några år och nu är det ganska vedertaget att Sverige gör inre utlänningskontroller och så. Mm. Är det något man ska göra?
Ja, så får man ett nej, då måste man lämna Sverige. Det tycker Vänsterpartiet också. Vi är inte för fri invandring. Vi tror inte att det funkar att alla som vill får bo här. Och då måste man ha en asylprövning. Men den tycker vi idag ibland är för hård. Mm. Att det är människor som faktiskt behöver skydd som inte får det. Så där skiljer vi oss. Och sen tycker vi att ja, ibland måste människor utvisas. Det är ju så, om man inte lämnar frivilligt. Då ska man försöka göra det under så, liksom, så värdiga former som möjligt. Liksom man, det är ju inget mål att behandla människor så omilt som möjligt, men man måste lämna landet. Det är liksom så det är. Det jag har svårt för är att det också finns en sorts, det man på politiska brukar kalla signalpolitik. Att det gäller att visa så mycket hårda tag som möjligt. Att lite grann snacka SD-språk, om ni förstår vad jag menar. Mm. Att det är liksom det är de asylsökande som är problemet. Det är de som är problemet och sådär. Och där blir jag väldigt fundersam. Varför gör man det?
Men samtidigt som ni vill att folk som har fått avslag ska lämna Sverige, så vill ni ändå att de ska erbjudas vård och skola till exempel, om det är barn?
Ja, så det är aldrig barns fel så att säga att föräldrarna har fått avslag på en asylansökan. Barn har rättigheter i sig för att de är barn, för att de är personer. Alla barn har rätt att gå i skolan. Sverige ska inte förneka något barn att gå i skolan. Och har barnet hål i tänderna så tycker jag att de kan få lagat de hålen i tänderna. Jag tycker att det handlar om mänsklig anständighet, alltså hur man är mot folk, att man inte, rasismen bygger på avhumanisering, att vi inte fullt ut ser att någon annan är en människa, och jag tror att det är väldigt dåligt för samhällen med avhumanisering.
Vi kör med alla gäster. Så kör vi någonting som heter Fuck, Marry, Kill. Mm. Vet du vad det är för någonting?
Ja, bara som det. Ja.
Och vi har gjort en lite
ändå,
så här...
Ändå, ingen annan har vetat vad det är.
Nej, faktiskt inte. Mm. Sen har vi varit schyssta och gjort en lite mer light-version.
Jag tror det är bra.
Eftersom politiker har hittills vägrat svara på det.
Så det handlar helt enkelt, du väljer bland alla partiledare.
Ja.
En som du då vill ge en kram, kan det bli. Mm. En som du vill lyfta dig med. Och en som du vill putta till lite. Ja. Och liksom bara kom igen nu.
När man börjar med putta till, jag skulle faktiskt vilja putta till Stefan Löfven ibland. Det är skillnad mellan vänster och höger. Liksom, lite, det får lite ordning på det. Ja.
Tillbaka till vänstersidan.
Ja, precis. Ja. Alltså, alla kan inte stå i mitten på varandra. Liksom, det går inte.
Nej.
En kram, alltså den som mest akut verkar behöva en kram, det är Jimmie Åkesson.
Och vi har fått två kramar. Ja, vilken kram av Gustav Fridolin också,
ja,
faktiskt.
Han verkar lite stiff alltså. Men jag är inte så säker på att han vill ha en kram av mig. Men nej, han verkar ha störst behov av det.
Ja.
Jag är ju redan gift och jag är emot månggifte. Så att gifta mig tänker jag inte göra. Men om jag får...
Sambor, eller bo i kollektiv.
Ja, men Annie Lööf och jag kan bo i kollektiv.
Du är emot månggifte, varför då?
Nej, men månggifte är idag en del av patriarkatet när det finns. Man kan ju tänka sig i teorin att man kan ju polyamorös, att man lever med många. Och det är många som gör det i Sverige. Det har jag ingen syn på. Men sen finns det ett annat månggifte som ofta innebär att män har flera fruar.
Ja.
Och det är någonting annat. Det är en del av ett patriarkalt förtryck.
Kan det inte vara så att vi om 100 år bara, gud vad sjukt man bara kunde vara gift med en person? Alltså inte, ja, det är också en del i den sexuella läggningen att
absolut
ha rätt att gifta sig med
fler. Och många lever ju så idag, det har jag ingen synpunkt på alls. Man får leva som man vill, så att säga. Men det är liksom en sak, att man väljer det i frihet. En annan sak att en gubbe gifter sig med 3 yngre tjejer, därför att de gifts bort med honom. Det är en del av kvinnoförtrycket, och det köper jag inte.
Men skulle man inte då kunna ha... Man kan gifta sig fler men också ha en tydlig lag mot tvångsgifte. Skulle inte de slå ut varandra?
Kanske, men risken är ju då att man skulle hänvisa till den här månggifteslagen. Mm. Och sen använda det som skäl för det som egentligen är tvångsgifte.
Men tror vi är där någon dag?
Jag hoppas det. Mm. Faktum är att Vänsterpartiet på 70-talet som första parti motionerade om att man skulle få samkönade äktenskap och få gifta sig med hur många man ville.
Mm. Men... Annie Lööf har ju också pratat om det här för många år sedan och fick väldigt, väldigt stark kritik.
Jo.
Just för att folk kopplade det till månggifte.
Och nu finns ju det här med... Och för mig är det viktigare att stoppa det, så att säga. Ja. Det är det. Mm.
Men hur jobbar ni mot hedersvåld idag?
Vi jobbar på flera olika sätt. En lag som vi hoppas få igenom ganska snart är totalförbud mot barnäktenskap. Senast vi röstade om det i riksdagen så var det bara Vänsterpartiet som röstade för det. Jag tycker det är självklart. Inget barn ska gifta sig i Sverige. Vi har ju varit med och skärpt lagstiftningen om tvångsgifte. Och nu börjar det komma domar. Föräldrar som har gift bort sina barn. Jag tycker det är jätteviktigt. För det markerar var det svenska rättssamhället står. Nej, i Sverige är det varje tjej, varje kille som bestämmer vem man gifter sig med. Det gör inte föräldrar eller farbror eller någon annan. Vi vill skärpa en del andra lagar som... Det finns en lag som heter kvinnofridskränkning. Och den bygger på att en man, så att säga, kränker en kvinna. Men det som är typiskt för hedersvåldet, det är att det är en grupp. Att det ofta är familjen. Kanske både mamman och pappan och farbröder och kusiner som gör det här. Och då måste man kunna fälla hela gruppen som gör det. Och där måste vår lagstiftning moderniseras.
Vad är det för skillnad på hedersvåld? Alltså, kan en vit svensk född person utöva hedersvåld?
Det kan man göra. Och det typiska är ju det här att det är en grupp, ett kollektiv, ofta släkten, som utövar den här kontrollen, oftast över en yngre kvinna som inte får ha en pojkvän, inte får bestämma vem ska gifta sig med, inte klä sig som man vill, kanske inte får vara ute och träffa kompisar och så. Och det är så att den typen av kontroll har ju funnits i Sverige också, även om vi har gjort upp med mycket av den. Men den är vanlig i vissa delar av världen, vissa geografiska regioner. Och det gör också att vissa grupper av invandrare från de här regionerna, där lever det. Samtidigt ska man veta att i precis samma grupper finns ju motståndet mot det här. De som revolterar mot det här, som säger att nej, jag tänker inte vara en del av det här förtrycket. Och det tycker jag är viktigt att se. De här goda krafterna som kommer att förändra det här, de finns ju också där.
Det pratas ju alltid inför val om en eventuell vänster-sosse-regering. Skulle du kunna sitta i regering med Stefan Löfven efter det här valet?
Ja, det skulle jag gärna göra. Jag tycker att Sverige behöver en vänsterregering. Och jag vill ju ha ett mer jämlikt Sverige. Och jag tror inte att det går att göra med partier som står till höger och som vill öka skillnaderna. Och då är det ju en vänsterregering det bästa för Sverige.
Miljöpartiet har ju tvingats, vi träffade ju Gustav Fridolin i förra avsnittet, som berättade att det har varit tufft och tvingats kompromissa med bland annat invandringsfrågan, där de ju gick till val på att säga att de aldrig skulle göra det svårare för människor att komma till Sverige, och ett år senare driver igenom en väldigt strikt invandringslag. Mm. Vilka frågor skulle du aldrig kunna kompromissa med?
Nej, men jag skulle inte kunna göra Sverige mer ojämlikt. Det tycker jag är viktigt, både mellan män och kvinnor.
Och vad ett politiskt beslut, ett exempel? Det,
alltså, när vi gör vår budget till exempel, så räknar vi alltid på det. Vilka vinner på det här? Och när vi ser att ensamstående morsor och fattiga pensionärer vinner, säger vi, yes, då har vi gjort det igen. Vi skulle inte kunna gå åt andra hållet. Liksom, nu höjer vi skatten för de ensamstående föräldrarna och ger till miljonärerna. Nej, det gör inte vi. Liksom. Mm. Så det är ju absolut en sån sak. Klimatfrågan är jätteviktig. Det är en stor ödesfråga. Jag tycker också det är viktigt att migrationspolitiken blir mer human. Inte att den blir mindre human. Så det finns ju många sådana frågor. Det vi har satt så lite som villkor nu när vi har gjort budget ihop, det har ju varit att vi ska göra någonting åt det här med vinstjakten i välfärden. Mm. Att skolorna går i konkurs och att vården inte fördelas efter behov och så. Mm. Och jag tycker att ett av misstagen som Miljöpartiet har gjort, det var att de gick in själva i regeringen. För det är svårt med sossarna, de är så stora och regeringsvana. Jag tror vi är varit starkare om vi varit där bägge två.
Vi pratade ju lite innan om yttrandefrihet. Men vart går gränsen för yttrandefrihet? Tycker du exempelvis att så här, organiserad nazism, borde det förbjudas? Alltså, var går gränsen för det, tycker du?
Jag tycker man ska tolerera mycket. Ja. Alltså att man ska vara väldigt försiktig med att inskränka yttrandefrihet. Men det finns ju saker som är brott. Hets mot folkgrupp är brott. Mm. Att begå hatbrott, det är brott. Det finns vissa symboler och annat kopplat till förintelsen och så, som man kan bedöma vara det här. De lagarna tycker jag ska användas. Och det handlar ju om att annars så blir ju människor utsatta. Mm. Om det är okej med kvinnohat och rasism och så drabbar det ju andra människor. Så att det är snarare så att jag ser att de gränserna måste hållas. Och de hålls inte alltid idag. Om någon anmäler ett hatbrott på sociala medier, så är sannolikheten tyvärr ganska liten för att det utreds och liksom händer någonting och så. Däremot så tycker jag man ska vara väldigt försiktig med att förbjuda partier eller tidningar eller sånt där. Om man förbjuder dem, så gör man det för deras handlingar. Mm. Alltså att de bryter mot lagstiftningen. Det kan vara en utförsbacke att, så att säga, börja inskränka yttrandefrihet och så. Och där tycker jag vi ska vara väldigt noga. Ja, så ser jag det. Mm.
Mm. Har du någonsin varit på semester i en diktatur?
Ja, det har jag varit. Jag har varit på semester i diktaturer. Och jag åker också och arbetar i diktaturer. Jag är ofta i Turkiet. Mm. Hos den turkiska vänstern som sitter i fängelse. Jag är i deras fängelse.
Tycker du det är skillnad på att jobba politiskt i diktaturer och på att åka dit och dricka drinkar?
Ja, det tycker jag att det är. Jag tycker att det är skillnad. Sen tycker jag nog inte att man kan kräva att alla människor ska bojkotta alla diktaturer. Men ibland sker det ju bojkotter, som av Sydafrika fanns det ju en bojkott. Och det tyckte jag var viktigt att den höll. Mm. Jag tycker inte man ska stödja ockupationen av palestinska områden till exempel och så.
Inte åka till Israel?
Så. Alltså jag tycker, det finns ju en del som har utbyte med de israeler som bor på ockuperad mark. Det tycker jag är väldigt tveksamt. Men sen tycker jag, det är inte alltid att det är rätt att Israel i sig är ju en demokrati, men den ockuperar ett annat land. Mm. Och det är ju helt oacceptabelt. Ibland måste man också prata med dem som gör fel. Jag kan tänka det om Ryssland, som har en förfärlig regering. De ockuperar delar av Ukraina, de förtrycker hbtq-personer, mänskliga rättigheter, media, allt sånt där. jag tror ändå att vi ska prata med ryssar. Att det är bra att spela fotboll med dem, att ha kulturutbyte, att ge stöd till mänskliga rättighetsorganisationer. Och så. Vi kanske gör det för lite, men vi ska ju inte stödja deras regering. Så att det är en svår fråga det där.
Vi pratade lite innan här om Thailand, Dubai och Maldiverna till exempel, som är väldigt populära resmål. Thailand för alla och Dubai och Maldiverna är ofta väldigt lyxiga resmål dit många bloggare och kändisar och så åker. Finns det något problem med det?
Alltså jag åker inte dit på solsemester, men jag moraliserar inte över att andra gör det också. Men jag tycker att man ska sätta sig in i hur är det i det här landet. Och att man ska försöka prata med folk som bor där och så också. Och sen om det är en bojkott som det var med Sydafrika, då tycker jag att man ska försöka följa den.
Hur ser ett drömsverige ut för dig?
Det är ett jämlikt samhälle där alla barn som knatar iväg till förskoleklassen har samma möjligheter att förverkliga sina drömmar. Det är ett samhälle som är jämställt mellan män och kvinnor vad gäller inkomster, ansvar för barn, det vi har gjort upp med sexism och med liksom den typen av fördomar. Det är ett land där det är självklart att hbtq-personer kan uttrycka den de är. Det är ett land som är det jämlikaste landet i världen. Där man delar på rikedomen. Det innebär inte att alla tjänar lika mycket, för man har olika jobb, olika ansvar och så. Men de här otroliga klyftorna inte finns på det sättet. Och det är ett land där man liksom bedöms efter den man är. Inte efter den man ser ut som eller det namn som man har. Utan de personliga kvaliteter som man har.
Men i ditt drömsverige, kan man bli rik?
Ja, man kan bli rik. Man kan tjäna mycket pengar på att arbeta hårt eller på att komma på något genialiskt eller göra en fantastisk låt eller någonting annat också.
Max Martin.
Ja, men skillnaderna ska inte vara så stora som idag. Och det är också så att de som är riktigt rika i Sverige idag, de är rika på grund av att de redan är rika. Man tjänar mer pengar på att vara rik än på att arbeta. Och det är också så att någon som sitter i kassan på Willys kan betala större andel av sin lön i skatt än den miljardär som äger hela Willys. Och det tycker jag är orättvist. Att man blir mer rik på att vara rik än på arbete.
Tack snälla för att du kom hit, Jonas.
Men tack för att du vill komma. Jättefint samtal tycker jag.
Tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.